Skallsjö kammarorkester i Johan Ulléns Syldaviska danser. Från nya skivan Glöden, utgiven på Swedish Society. I kung Ottokars spira så reser Tintin just till Syldavien och avvärjer en statskupp. Och i musikrevyn idag har vi Sofia Liljönsson, Erik Risberg och Simon Kim Phipps. Kan ni er Tintin?
Det var länge sedan man läste Tintin, men jag tycker det är jätteroligt att han skrivit musik från ett fiktivt land. Sådär. Mm. Jättekul. Ankeborg liksom.
Precis. Har ni andra? Är det Tintin?
Ja, det var inte alls länge sedan jag läste Tintin. Jag läste min första Tintin i förrgår. För jag förstod att här här har vi en enorm kunskapslucka. Och jag har vuxna vänner som får något speciellt i blicken när det pratas om Tintin. Så jag förstår att det är ju någonting. Så jag läste Tintin i Tibet som jag hittade hemma på, som fanns. Och det var ju spännande och sådär. Och nu kan jag se vad dragningskraften är. Jag kan inte säga att jag kände den. Det känns som det är 60 år för sent. Men jag ville sätta mig in i alla fall vad det handlar om.
Simon, har du levt med Tintin?
Ja, det har jag. Sen tidig barndom. Och jag läste alla, tror jag. Och har fortfarande en stor hög med Tintin-böcker som är en tröst när livet är emot. Ett varmt bad och en Tintin-bok, det botar nästan allting.
Vad var det jag sa?
Sa ni också Tintin eller fann ni till Tintin?
No, Tintin. Ja, Tintin, Snowy, Captain Haddock.
Tintin. Pianisten och tonsättaren Johan Ullén då, han kallar sig för fiktiv etnograf och han har så att säga rest i Tintins fotspår. Hans syldaviska danser är inspirerade av, jag citerar, verklig folkmusik som inte existerar i den verkliga världen. Här kommer den tredje satsen, festligheter i Klov, Syldaviens huvudstad.
Thank you.
fiktiv folkmusik här i Johan Ulléns Syldaviska danser, den tredje satsen med Skallsjö sommarorkester. Ja, hur går era tankar kring Johan Ulléns musik och vad får ni för folkmusikassociationer till den här verkligt overkliga musiken?
Jag hör både Bartók och Kodály förstås. Jag tror att han är inne på att kanalisera den syldaviska kompositören Kartok eller Bodai.
Här är en expert som talar.
En Tintin, precis. Nej, men alltså, det är ju mycket associationer i den här musiken. Väldigt mycket associationer. Och kul. Jag satt och tänkte på det nu, att det var härligt att det är ju Balkan lite han rör sig i, eller liksom de asiatiska länderna kanske, eller gamla öststater eller sådär. Men man har hört ganska mycket sån musik som har gjorts, för att de länderna har ofta en så smärtsam politisk historia, har varit ockuperade och det finns mycket sådär. Så det är väldigt mycket skivhäften man har läst eller musik som har kommit till där man har fått hävda sin egen etnicitet eller sin egen kulturs musikaliska kulturella traditioner. Eller hur? Att det liksom är som Norge har varit liksom, att man så. Och det, på sätt och vis var det befriande att få höra den här musiken som inte är kopplad till en politisk historia. Man liksom har hittat på ett land. Mm. Men också så kanske någon tycker att han approprierar balkansk musik eller någonting. Jag vet inte vad någon blir sårad, men
han approprierar Syldavien. Jag tror att det är ingen.
Nej, jag vet, men att liksom det är något så här. Tintin har ju sin liksom problematiska historia också, men Tintin i Kongo tänker jag på, men i alla fall. Jag tyckte att det var befriande att det var ett land som inte finns och att det var lekfullt. Mm. Att han har bara hämtat in musik som man hör associationer och att han inte måste så här vara trogen någon tradition eller vara rädd för att såra någon, tänker jag. Utan att det är barnsligt på ett positivt sätt.
Mm. Visst blir det också lite nordiska vibbar ibland? Kommer det ljusare stråk?
Jag tänkte på Amerika, Copeland och så också. Den här milda modernismen eller 20-30-tal framstegstanken.
Blir du glad av den här musiken, Erik?
Ja, det är det jag blir. Trots att jag då inte kan relatera till Tintin-världen. Fast jag tycker också att Johan Ullén har lyckats med instrumentationen. Jag tycker det är väldigt fint instrumenterat. Han är ju pianist, han är en underbar pianist. Och spelar underliga saker. Han har ju spelat in, som ingen annan har gjort, Melker Melkers. Bara lite tråkiga andra pianokonsert. Men han är pianist men behärskar stråkorkestern så himla fint och uppfinningsrikt. Det är målande. Mm. Eller är det tecknande då, om det är Tintin? Ja, målande är det.
Jag måste bara säga med Melker Melkers att jag läste häromdagen att han föddes som Melker Svensson men bytte till Melker Melkers. Varför?
Varför inte?
Varför inte? Det är
världens omossigaste orkester har den här ensemblen kallat sig. Var det spännande lyssning rent utförandemässigt?
Absolut. Jag tycker det skiner igenom hur kul de tycker det är. Och det är verkligen inte allt man lyssnar på där det hörs så tydligt. Att det låter som om de är vänner.
Det tror jag att de är.
De är unga på riktigt, liksom. Ja. Alltså, just, att de ser så fasansfullt unga ut, tycker man själv nu då. Men sådär. Och så har de funnits i 10 år, då tänkte jag, då har de ju bytt ut medlemmarna. Men det är många, de började när de var 15. Så det är väldigt unga.
Mm. Men Simon, du som har jobbat mycket med ungdomsorkestrar genom åren, vad hör du?
Det är klart.
Hörs det att det är ungdomligt?
Ja, och det hörs att de trivs tillsammans. Ja, men det kärnan i den här orkestern träffades på Vägus, Västergötlands ungdomssymfoniker, som jag hade förmånen att leda länge. Så att jag är jävligt jäv i den här situationen. Jag känner nästan varenda en av dem och är otroligt glad för den här skivan. För att den geisten bara fortsätter ut
i
livet.
Men vet du då, är alla professionella eller på väg att bli professionella musiker, eller är det några som, är det fortfarande liksom lite 50-50 på amatör, om man nu kan bedöma det? Vad de sysslar med, vet du det?
Det vet jag inte. Nej. Men det här är, som vi säger i körsammanhang, en expertorkester oavsett. Slutresultatet är fantastiskt.
Alice Klint, som också var medlem i orkestern när den startade, tror jag. Hon har skrivit det verk som gett skivandes namn, Glöden. Och det är den tredje satsen i en svit med titeln Allt som var. Där tonsättaren blickar tillbaka på sina barn- och ungdomsår på Slätta, Västgötaslätten. Och intensiteten i allt det som upplevdes första gången. Orkestern får här sällskap av folkmusikduon Vågspel, där just Alice Klint utgör ena halvan och Kristin Kennemark den andra. Och vi lyssnar. Från Syldavien till Slätta här med Skällsjö Samorkester tillsammans med folkmusikduon i Alice Klints Allt som var. Och det är Carl Wallin, orkesterns konstnärliga ledare, som arrat musiken. Och den här satsen heter alltså Glöden. Vad upplever ni av musikalisk glöd, förutom spelglädjen som är uppenbar, i den faktiska nyskrivna musiken? Finns glöden där?
flöden. Jag vet inte, ord. Jag blir lite så här, jag sysslar väldigt mycket med svensk folkmusik. Så det är kul att höra. Musiken är inte jättenyskapad. Alltså det här låter, det finns, svensk folkmusik är väldigt stark musikscen. Så det är alltid roligt tycker jag. Jag blir lite, inte jävig men partisk när jag hör svensk folkmusik. Liksom jag vill att fler ska upptäcka det. För att många svenskar vet inte ens om att vi har så stark, inte bara för traditioner bakåt i tiden utan att scenen är så stark. Det kommer unga människor som är jättebra och spelar. Och vi liksom, svenska folkmusik är det uppmärksammade utomlands för att vi har så bra musiktradition. Nyskapande inom... Men det här, och det här är jättebra. Men det är inte... Det låter ganska likt mycket annat som har gjorts också inom folkmusik. Det är inte det som är liksom det nya här. Utan det kanske är just att de genomarbetar det tillsammans med orkester. Mm. Det är roligt.
Ja, det är en intressant och inte jätteofta hörd kombination av folkmusiker. Nej. Och klassiska musiker.
Det är lite så här, hej Sara Parkman. Man hörde i slutet att hon har ju breakat lite i populärmusiken i alla fall. Att de sjunger ju tillsammans där alldeles precis i finalen här. Och så blir det unisont precis innan. Det är också härligt. Det är ju mycket livemusik i det här. Det tyckte jag var lite jobbigt när jag lyssnade första gången att man hör rummet. Jag tyckte det störde mig lite. Men nu kände jag igen så här, okej, det är väldigt mycket live-ögonblicket. Mm. Och jag tror att den här orkestern också är ju starka på det och kommunicerar på det och... har sin egen musikfestival som mest går ut... Det är mycket de själva som spelar på den festivalen. Så här, de möter publiken, de har en helt genomtänkt väg kring kommunikation. Det ser man på deras hemsida, hur de skriver texter. De är liksom helt inne på att vi ska kommunicera i hur vi skriver om oss själva. Den här, var det så att de var de minst gamla?
Nej. De mest omossiga.
Just de mest omossiga orkestern som finns. Och de vill verkligen nå ut. Mm.
Och når de dig här?
Ja, men det tycker jag att de gör. Mm. Men jag är som folkmusikkonnässör och kanske skulle väl tycka att det var jättekul med wow, om musiken kunde... Det här är liksom så här, det här är så här västsvensk polska tidig tvåa. Det är liksom, man hör lite Norge i musiken. Det är som, folkmusiken går lite grann på kusterna i Sverige. Så det är Västsverige verkligen man hör i det. Och det är jättesvängande och medryckande och sådär. Mm. Men det är lite så här... Det blir lite som minimalism, att det pågår och pågår och pågår. Och man kanske, det skulle vara spännande att se vad den tog vägen mer.
Mm. Jag hade otroligt gärna hört dem live. Simon, när de börjar sjunga på slutet, vad händer i dig då?
Då blir jag glad förstås. Mm. Det var också en Vegas innovation eller grej som vi gjorde. De blev alltid så glada när vi hittade på lite sång i orkesterprogram. Mm. Och brukade säga efter en 9 timmars repdag, kan vi inte sjunga lite på kvällen efter fikat? Jag kommer från annat håll än dig, Sofia, för att jag är inte särskilt insatt eller så förtjust i svensk folkmusik. Så för mig är det här kul och... refreshing. Mm.
Det är refreshing. Och är det inte så det här har ju pågått i flera generationer nu, för att jag menar, alla har väl hört Beatles och växt upp till de här, liksom, det är ju de här liksom, divisions, nu börjar jag prata engelska här, men mellan olika genrer existerar ju inte riktigt längre ändå. Det är inte så som att det är helt nytt att man har genreöverskridande, men det är så väldigt självklart för den här generationen att man står, att man också kan sjunga i orkester, eller hur?
Ja, precis.
Det känns som att det är ett ganska självklart... De rör sig, liksom. Mm.
Erik, vad säger du om det musikaliska innehållet på den här skivan?
Ja, jag känner att den här orkestern kan spela vad de vill, så kommer jag tycka om det. Och jag får gå emot det lite där, Sofia. Du säger att svensk folkmusik rör sig ut efter kusterna. Jag är från Dalarna. Mm. Och satt som litet barn i knät på både Knis Karl och Pekos Gustav. Och är uppfödd med den här musiken. Och jag är så glad också hur utvecklingen har gått att... Det här går an. Man kan göra precis vad man vill nu. Det är fritt nu. När jag var yngre så var det petnoga. Lade du in ett boda ornament i en binsjölåt så blev du inte riksspelman. Alltså det var stenhårt och dogmatiskt så. Och nu gör man vad man vill. Och jag tycker väldigt mycket om att lyssna på det här. Det är medryckande är väl ett ord.
Det är det ju. Ja, och jag säga bara, apropå kusterna där. Mm. Det jag menade för att vara lite tydligare, det är att det liksom är vissa stilar som följer kusterna för att det var så svårt att röra sig i. Så det är det jag menar. Men självklart fanns det ju folkmusik överallt.
Okej. Okay.
Vi glömmer aldrig Dalarna.
Nej, det kan man inte.
Tack.
Sofia, du nämnde att du hörde rummet. Jag har funderat lite på hur själva ljudbilden är. Vad upplever ni andra? Gillar ni inspelningskvaliteten?
Jag tycker det är lite tät. Inte tillräckligt transparent.
Mm. Det är det som det jag har spelat in i en kyrka, en stor, ett stort skepp, en fyrkantig stor kyrka.
Hemsjökyrka. Erik, reflekterar du över
det? Nej, det har jag inte tänkt på ett ögonblick.
Nej, just det, du är notoriskt obrydd av inspelningskvalitet.
Ja, tyvärr, förlåt mig.
Ja, ni lyssnare där hemma får bilda er en egen uppfattning i den frågan. Skivan inleds i alla fall med Polonia, ett stycke av den unge polske tonsättaren Maciej Bałękowski. Och vi avslutar med att lyssna på det. Polonia av Maciej Bałękowski med Skallsjö sommarorkester. En sista fråga. Får ni tillräckligt med variation i den här skivan?
Det var det som var lustigt. När jag lyssnade på det här första gången så tänkte jag, det här gillar du väl inte? Men jag gjorde det därför att precis när jag började tänka, nej, nu är det väl ena hand och tråkigt. Ja, men då kommer det där långa liggande stråkakkordet. Så hela tiden, det är väldigt bra formkänsla. Hela tiden kommer någonting, en tonartsväxling eller någonting som varierar. Och så är det ju spelet, det är ju så himla övertygande med det där bettet, den där attacken de har. Och det, ja, jag tycker jättemycket om det.
Någon däremot?
Nej, jag håller med. Vad var frågan om man fick tillräcklig variation? Jo, men kompositionen är tillräckligt variationsrik också. Så att man hör ju det som händer inuti musiken. Men det är samma typ av energiska uttryck i skivan.
Det är det han vill. Han säger ju själv i texthäftet att han vill gestalta en musikalisk idé. Det är själva syftet.
Just det,
med
men jag tänkte skivan som helhet.
Aha, okej, förlåt.
Nej, men man saknar ju inget. Nej. Det är energi, det ska vara det, den här skivan. De har spelat in i jeansshorts liksom. Mm. Maj 2024 har de spelat in, och det kommer jag ihåg, det var sommar, värmebölja. Jag minns. Mm.
För mig, stilistiskt, ja, tillräckligt mycket med variation. Jag tänker bara i klangbild. Mm. Jag känner att det var lite för mycket jämnchock. Men det är kanske en smaksak, och jag tycker som helhet skivan är fantastisk. Jag ser verkligen fram emot en opera för Bianca Castiglioni var för Johan Ullén. Den måste vi ha.
Ja, den ska vi ha.
Ja, den beställer vi.
Ja.
Då ska vi sätta betyg. Och Sofia, vad säger du?
Jag sätter en glad 4. Och det är härligt att de vill ha energi. Jag tror att det är jättekul att gå på deras konserter. Och att folk kommer gå dit och vara glada och köpa en skiva, ta med sig hem och tänka på sommaren.
Erik?
Ja, det blir också 4. Ja, då, som sagt, de får spela vad de vill för mig. Men jag vill också lyfta fram den i den andra Tintinsatsen, Carl Wallins fiolspel, som är superfint.
Och Simon?
Det håller jag med om. Skivan är värt att lyssna på bara för det spåret. Mm. Det är helt fantastiskt. Carls, som han spelar. Fullt medveten jävligt jäv 5.
Köpt! En korrupt 5.
Och från mig blir det en 4. Jag vill verkligen gå och lyssna på dem. Jag blir otroligt sugen. De har fångat mig. Men jag tycker att det är lite, som nämndes här, lite kompakt ljudbild. Musiken, jag går lite in och ut i intresse och sådär. Men grymt kul att lyssna på. Och sammantaget landar vi på en jättestark 4. Till Skallsjö sommarorkester med sin Glöden. Vi har korat en toppnotering genom detta. Det blev en 5 till Yevgeni Sudbin och hans narkotikaskrävin. Och vi påminner oss lite grann om hur den lät. Skriabin på sitt allra vänligaste humör här i händerna på Yevgeni Sudbin på plattan Värla Flam från Biss, som blev vår toppnotering. Erik, om du skulle träffa Skriabin, vad skulle du säga?
Jag skulle fråga, hur gör man egentligen när man flyger av egen kraft?
Ja, hoppas han fortfarande har ett svar.
Ja, säkert.
Det var allt från oss här idag i Göteborg. Erik Risberg, Simon Kim Phipps och Sofia Lill Jönsson. Stort tack för att ni kom hit.
Tack, tack.
Tack.
Oskar Lindholm skötte tekniken här på Lindholmen. Anna Tullberg producerar och Eder Göteborgare i Eten heter som vanligt Karin Birgersson. Musikrevyn är tillbaka om en vecka. Ha det fint tills dess.
Det här är en av Big Five inom violinkonserter.
Aha, okej. Okay. Big Five som jägartroféer, jakttroféer.
Ja, kanske. Alltså, tänk Beethoven, Tchaikovsky, Mendelssohn, Bruch och Brahms.
Uppstoppade på väggen. Hej Johan.
Hej Lolo.
Och hej alla som lyssnar. Det här är Mästerverken och här får vi koll på den bästa och mest älskade klassiska musiken. Och idag är det ju ett jätteälskat verk som är en violinkonsert.
Jo, men sant.
Johannes Brahms violinkonsert.
Mm.
Och varför? Varför är den älskad?
Ja, det kan man fråga sig. Alltså, den är ju helt underbar till att börja med. Det är ju ett av Brahms mest fantastiska verk. Och om man inte förstår varför det är ett mästerverk så skulle jag säga att det räcker med att lyssna en liten stund faktiskt.
Wow.
Drama.
Verkligen.
Och den har mer än så. Den har charm och innerlighet också.
Han skriver det här när han är ungefär 45 år.
Mm.
1878. Och han är redan liksom erkänd tonsättare och dirigent och pianist.
Ja, och så har han precis börjat odla sitt berömda skägg också faktiskt.
Har han gjort det nu?
Ja, det börjar ganska... Ja,
han sitter med skäggstubb och skriver.
Det, exakt, den det kan växer. Man nog säga. Och då, den här tvålfagra, vackra ynglingen som Brahms var har då börjat resa mot att bli en tjock gubbe med det här jätteskägget. Som också är någon slags fasad. Känner jag, som Brahms har mot omvärlden. Han gömmer sig bakom det här skägget.
Hur då?
Ja, men alltså han är nog en ganska försynt person, ganska blyg. Och då är det bra att ha ett skägg som är så stort som Brahms skägg.
Alla borde ha ett skägg att
gömma sig bakom. Ja, jag vet vad jag pratar om i den här frågan. Mm.
Men han skriver den här konserten till sin allra bästa vän, Josef Joachim. De har känt varandra i 25 år vid det här laget eller något sånt där.
Han har ju då tjatat och tjatat på Brahms att han ska skriva en violinkonsert till honom.
Ja, för han är ju violinist. Det glömde jag säga.
Ja, han är violinist.
Den lilla detaljen.
Det är bra, precis, den lilla viktiga detaljen. Men, och nu då, efter 25 års vänskap så blir det en violinkonsert till sist.
Men den börjar ju inte direkt som en vanlig violinkonsert, eller?
Nej, man kanske inte förväntar sig att den ska ha... Den har ju en väldigt lång orkesterinledning och jag kan tänka mig att publiken när den uruppfördes var lite avvaktande. Vad händer nu? Är det en ny symfoni av Brahms? Det är en väldigt symfonisk start där Brahms presenterar ett antal motiv och teman som är viktiga för konserten. Det här tar nästan 3 minuter.
Oj.
Fantastiska melodier.
Det är ju rätt strängt tycker jag, eller allvarligt,
ja,
i alla fall.
Ja, precis, och det är ett symfoniskt allvar.
Alltså man blir ju hooked.
Mm, ja, det blir man.
Om man inte skulle sitta och vänta på fiolen hela tiden.
Nej, exakt, om man bara tänker att det här är bra musik så har man inga större problem med den här inledningen, så kan man ju se det.
Men nu kommer fiolen i alla fall, eller hur?
Ja, det gör den ju efter en liten stund här, och det är lite roligt, entrén är ju så fantastiskt underbart uppbyggd av Brahms här. För det är ju som att orkestern stegras och det låter som att någon slags stegrad panik eller desperation, och så kommer solisten in precis i den stunden. Vad säger du om det där, Lolo?
Ja, jag vet inte, jag ser för mig någon så här växtlighet. Det är väl liksom så här att det bara skjuter upp ur den här musiken, så kommer den här ensamma fiolen och bara...
Ja.
Men också att, det är, som att den här fiolen som kommer är ju ganska, det är ganska desperat på något sätt.
Mm.
Sen blir det ju vackert, men i början är det som att liksom, jag måste ut med det här.
Ja, absolut. Och det är också någon slags kommentar till det orkestern har hållit på med, tycker jag. Att, för den låter ju ganska sträng. Den har ett motiv som är väldigt så där strängt eller allvarligt.
Hophållet också,
ja,
på hophållet. Något
sätt. Och så plötsligt så blommar det ut i en slags känslomässighet i solostämman.
Ur skägget.
Ur skägget kommer allt detta, som vi säger.
Men på premiären, då är det ju den här violinisten Josef Joachim som spelar Brahms bästis. Och det är roligt med dem. Jag blev liksom lite rörd när jag läste om dem. För Brahms hör Joachim spela för första gången. Och då är Brahms bara 15. Och Joachim är 2 år äldre. Och Brahms blir jätteimponerad. Han blir helt starstruck. Men Josef Joachim är ouppnåelig då. Han har varit underbarn, han har spelat överallt redan och känner alla tonsättare. Och Brahms är en fattig, ung pianist som är, liksom spelar i Hamburgs hamnkvarter och liksom drar sig fram, vad jag förstår.
Mm.
Och sen klickar de, eller hur?
Ja.
Då är de 20 eller någonting.
Ja, precis. Och då har det ju hänt saker, för då är ju faktiskt Brahms på väg upp som en stigande stjärna. Och de blir ju snabbt väldigt tajta när de väl träffas. Och Josef Joachim är, som du säger, viktig för Brahms också i den betydelsen att han känner ju, han har ju massa, ett kontaktnät där han öppnar massor av dörrar för den unge Brahms. Det är ju, han träffar sådana som Franz Liszt och viktigast av allt, makarna Schumann, alltså Robert Schumann och Clara Schumann.
Och de är typ fixstjärnor i...
De är jättestora fixstjärnor.
I den här tiden.
Ja, det är de ju. Robert Schumann, stor tonsättare. Och hans hustru, en jättekänd konsertpianist, Clara Schumann. De här personerna betyder jättemycket för Brahms. Dels för att Robert Schumann har liksom förstått att Brahms är den nya Beethoven typ.
Wow.
Och sen är det relationen till Clara som blir livslång även efter Robert Schumanns död. De har ju en jättetät kontakt. Kanske också en slags kärleksrelation, även om den inte är... Alltså,
man vet inte,
man
riktigt.
Vet inte exakt.
Man spekulerar,
man
eller hur?
Man spekulerar, precis.
Men Brahms då, det låter ju som att han kan tacka Josef Joachim för att han kom in i karriären.
Tycker du överdriver lite?
Tycker du det?
Ja, jag tycker det. Jag tror nog att han hade kommit fram ändå, det måste jag säga. Med den begåvning han har, åtminstone hoppas jag det. Men vi ska inte underskatta Josef Joachims betydelse. Absolut, så är det.
Nu blir det ju romantik här i musiken.
Ja, det här har vi ju väntat på. Sidotemat.
Ser man någon gammal svartvit film för sig, tycker jag.
Ja.
Sådär, de dansar med varandra och det kommer att sluta olyckligt, men just nu så är allt...
Varför inte? Det är väldigt romantiskt. Och på något sätt också det jag brukar kalla för slagerbrams. Mm. Alltså, han har en sån sida med melodier som, eller musik som är väldigt slående. Liksom. Och det här är ett sånt ställe.
Superfint.
Ja.
Men Johan, jag har funderat på en sak. Den här violinkonserten, den går ju D-dur.
Mm.
Och det verkar ju som om typ alla violinkonserter gör det, eller det är väldigt populärt i alla fall.
Det är det. Det finns ju också Tchaikovskis fantastiska violinkonserter också i D-dur.
Vad beror det på?
Alltså det har en speciell anledning, och det är helt enkelt för att det är en toppentonart för fiolen. Det är dels för fingerpositionernas skull, men också utifrån...
Du menar utifrån hur strängarna är stämda?
Ja,
eller?
Precis. Strängarna är stämda till G, D och A. Och det gör också dessutom då att de öppna strängarna blir mer lättillgängliga. Alltså öppen sträng innebär ju att strängen inte behöver tryckas ner på greppbrädan helt enkelt.
Ja, just det. Man kan använda. Ja. Det blir lätt att göra melodier helt enkelt.
Exakt. Så att det, där finns ett potential som man då liksom kan förstå. Och sen är det ju inte heller någon tillfällighet att Brahms skriver sin violinkonsert i D-dur, eftersom det har ju Beethoven redan gjort.
Ah.
Och den här konserten och Brahms överhuvudtaget är ju väldigt mycket en person som relaterar till Beethoven hela tiden. Och sen en annan väldigt viktig grej som man förväntar sig av en solokonsert, det är ju en stor solokadens.
Vad är en kadens?
Jo, men det är ju helt enkelt ett stort solo för solisten som, där man får visa upp vad man går för helt enkelt, och där orkestern blir tyst.
Mm.
Ett stort solo helt enkelt. Jag tänker hårdrock, hårdrocksgitarrister och sånt där, Yngwie Malmsteen och... Du fattar, solokadens.
Plats för att bli imponerad.
Exakt, exakt.
Men ska det vara improviserat då, eller är det nedskrivet?
Från början var det ju ofta improviserat, om man tänker på vad Mozart och Beethoven höll på med i sina konserter. För de var själva solister, och de har liksom lämnat ett hål där. Okej, och då blev det ju väldigt olika från tillfälle till tillfälle. Mm. Sen så skrev de ju oftast ner kadenser som blev standardiserade, som man sen kan spela, upprepa och spela som är tryckta så att säga.
Vem var det som skrev ner den här då?
Ja, men här så ber ju Brahms Josef Joachim att göra solokadensen. För han är ju faktiskt inkopplad som en slags violinteknisk konsult i det här.
Typ så här, är det här möjligt att spela överhuvudtaget?
Ja, Brahms var väldigt mån om spelbarheten, och förstås han hade ju en vän som var tidens största violinist. Så de samarbetar väldigt tätt runt det här faktiskt.
Men ska vi lyssna på hur det blev då?
Det tycker jag. Ja, då tänker man att det här låter svårt, tänker man.
Ja.
Det här kan inte vem som helst spela.
Underbart och svårt.
Så det, då har man liksom uppnått själva idén med en solokadens.
Fast det låter inte bara svårt.
Nej.
Alltså, för då skulle det ju vara tråkigt,
jo,
tänker jag.
Det kan jag hålla med om.
Men är det så här att vem som helst som är en duktig violinist kan göra en egen kadens.
Så det händer ju, det kan absolut. Och det finns ju många, många kadenser till Brahms violinkonsert som har skrivits just av verksamma violinister. Mm. Även om Josef Joachim fortfarande är den vanligaste, så finns det många, många andra. Och det,
men kan det låta väldigt olika då?
Då kan det ju låta väldigt olika, men det är klart att man också på något sätt, vad man gör är väl att man förhåller sig lite till de teman som finns i konserten, som man inte freestylar för mycket. Det är ju någon, då blir det mer en improvisation kring motiv som redan finns i konserten. Men det är ju ändå på ett kanske helt oväntat och nytt sätt.
Kan vi inte få höra något oväntat då?
Ja, jag tycker vi ska lyssna på den svenska violinisten Nils-Erik Sparv, som är en sån musik som man alltid kan lita på när det gäller att göra saker. Han gör saker på sitt eget sätt, och då kan det låta så här.
Jag tänkte också att det måste vara väldigt modigt och alltså då måste man ha ett visst självförtroende om man skriver en egen kadens då, som liksom sådär, okej, den mest kända violinisten runt Brahms gjorde det här, men jag gör det också.
Ja, absolut.
Jag har kollat upp lite om Josef Joachims fiol.
Jaha.
Han spelade på en Stradivarius och han spelade
gjorde
på...
han det?
Ja, han gjorde det vet ju du. En av de bästa från Stradivarius bästa period.
Jaha, ja.
Och de här fiolerna, de döps ofta efter vem som har spelat på dem. Och den här heter nu Joachim Ma, för då är det dels efter Joachim och sen så är det en kinesisk violinist som hette Sihon Ma.
Okej, okay, som har spelat på den här
som
också.
Som har spelat på den, och liksom, då är det deras. Och den här såldes i februari i år, men de trodde att det skulle bli ett försäljningsrekord.
Mm.
Men den gick bara för 123 miljoner kronor.
Det var inte mycket.
Nej,
nej.
Alltså, de hade tänkt sig 130, 200 eller något sånt där. jag blir liksom bara så här... Jag vet inte om jag skulle våga röra vid en Stradivarius överhuvudtaget.
Nej, jag skulle bli jättenervös kan jag ju säga. Men jag funderar ju också på hur... Ska du spela Brahms på den eller Bartok eller någonting? Det kräver ju att du jobbar hårt med.
Man måste hantera den.
Du måste ta i, du måste hantera den. Tänk om det går sönder.
Ja, gud ja.
Fast jag tror väl samtidigt att de här instrumenten, de är bra för att det är ett gott hantverk. Det håller.
Det håller för lite smällar.
Det håller för lite smällar för att det är inbyggt. Så här spelar man fiol.
Det håller för Brahms.
Ja, exakt.
Okej, nu kommer vi till sats två.
En favorit.
Adagiot, som betyder att det ska vara lite långsamt.
Det är långsamt betyder det, just precis. Det. Och det börjar ju då med en jättevacker melodi. Då kan man tänka att den här melodin ska väl fiolen spela, men nej. Brahms skapar här ett av de finaste oboe-solorna någonsin. Det gör han istället.
Det var ju tydligen någon violinist på den här tiden som sa att han skulle aldrig spela den här konserten. För han ville inte stå med fiolen i handen och lyssna på oboen. Det var liksom för pinsamt.
Ja, det var Pablo de Sarasate som sa det. Ja, det var dumt av honom tycker jag. Men, och dessutom så kommer ju, när fiolen sen kommer in här alldeles strax, så tar den ju över den här fina melodin naturligtvis. Men det är klart att på den här tiden när Brahms skriver det här så är man väl lite mer konventionell i att man förväntar sig att fokus ska ligga på solisten. Det är ju ändå en konsert, då ska solisten få styla helt enkelt.
Det ska vara lite mer som att orkestern är kompar solisten.
Ja, på ett
nästan.
Sätt så kan man säga. Men den här är ju fiolstämman väldigt integrerad i orkestern, och det är någonting som är speciellt med den här. Den här berömde dirigenten Hans von Bülow, han säger ju vid den här tiden att det till och med, han går så långt och säger att det här är en konsert mot soloinstrumentet. Och det är ju, ja, det är hårda ord får man
säga. Att det är taskigt mot soloinstrumentet alltså?
Ja, att det är på ett
krig.
Sätt...
Krig?
Ja, precis. Mer som en symfoni som råkar ha en fiolstämma i sig, solofiolstämma i sig.
Så alla var inte riktigt nöjda?
Nej, inte på den här tiden. Idag så låter ju sådana resonemang naturligtvis väldigt konstiga, för vi tycker ju att Brahms violinkonsert är en av de yppersta av violinkonserter. Men är du redo för en grej?
Ja, okej. Okay. Ska du spela på din Stradivarius?
Nej, det kommer jag inte göra. Men jag ska spela ett, vad jag tycker är konsertens snyggaste ställe. Överjordiskt vackert och charmigt på samma gång på något sätt. Det är typiskt Brahms. Och vi tänker vilken present alltså att få den här violinkonserten som Josef Joachim får.
Och den här får du spela liksom?
Ja, när jag hör sånt här så häpnar jag över att det faktiskt, det finns människor ute i världen som tycker att Brahms är tråkig.
Det är sant.
Jag vet, ja, och det kanske är för att man tar honom lite för givet, va? Han är där.
Vadå, är det någonting man brukar säga? Så?
Ja, det finns de som tycker det. Oh, ja. Oh, vad spelar de ikväll då? Oh, det är bra. Nej, det är för att man tycker att man har hört det så ofta, va? Mm. Men det är så, man måste, om man tar in Brahms så överraskas man nästan alltid av och nio hur fantastisk musiken är. Alltså man kan lite grann jämföra Brahms med potatisen, va?
Den är, kom igen!
det är en fantastisk basvara som du kan göra väldigt mycket med. Du tar den för given. Potatis, det är väl inget roligt?
Potatis är inte tråkigt, jag älskar potatis.
Jag med, men den verkar så tråkig. Men det är inte det den är. Den har massa möjligheter.
Brahms, ja. Lika rolig som potatis. Nej. Är det en bra slogan?
Nej, det är det inte.
Och nu kommer sats tre. Här blir det ju liksom... ja, men det som kanske många förknippar med Brahms, eller?
Ja, som du förknippar med
Brahms. Som jag förknippar med Brahms,
som
tydligen.
Som du sa till mig tidigare. Ja. Det är ju den här finalen då i dess romskt, ungerskt färgade temperament och det här temat som också har något väldigt folkmusikaliskt medryckande över sig. Ja, det här är häftig musik. Man blir ju glad av det här. Alltså.
Ja, verkligen.
Alltså, det är det roliga när man hör den här konserten och så tar den slut. Och det här är det som stannar.
Ja.
Finalen, den sitter kvar. Alltså.
Jag tror det var det här som stannade när jag hörde den som barn.
Ja, jag förstår.
Eller att det andra liksom njöt jag säkert av, men jag kopplade det inte på samma sätt.
Nej, jag fattar. Men det här är ju någon slags romsk kvalitet då, som är inne vid den här tiden, verkligen. Brahms skriver ju också de ungerska danserna. Som ju är jätteberömda och som är fantastiska hits allihopa. Och som är musik som i något avseende har sina rötter rötter i vad du kunde höra på gatorna i Wien och Budapest och Prag vid den här tiden.
Mm.
Som Brahms fångar upp och förädlar på sitt sätt.
Men han, Josef Joachim, han var ungrare, eller hur?
Ja, han var född i den ungerska delen av det Habsburgska imperiet, ja.
Man kan tänka sig att de har... Att han kanske har inspirerat på något sätt, eller att de har spelat sånt tillsammans. Jag vet inte.
Säkerligen, säkerligen.
Men de verkar ha haft så fint samarbete de här två. Men, ja. men sen händer det någonting.
Ja,
sen blir de osams.
Det är precis, det där är en tråkig del av det hela faktiskt. Men det är ju det att Josef anklagar sin hustru för en otrohetsaffär. Mm. Och då tar Brahms fruns parti. Och det där är grejen då. Och Brahms skriver till och med ett brev till frun som hon sen då använder i domstol. Aj. Och det föranleder att Josef Joachim helt bryter med Brahms.
Ja, där han typ tycker att... Joachim är överdriven i sin svartsjuka.
Precis. Det är ju det Brahms ser då. Så de har ju ingen kontakt på många år faktiskt med varandra.
Tills Brahms skriver en sorts försoningskonsert.
Just
en
det.
Dubbelkonsert för violin och cello. Och skicka den till Joachim som fredsgåva.
Ja, och det är ju fantastiskt är ju att det fungerar. De återförenas i musiken.
Coolt. Vad är det för inspelning som du har bjudit oss på idag?
Ja, jag har bjudit på en fin inspelning av lite nyare snitt. Det är den holländska Janine Jansen som är solist tillsammans med Santa Cecilia-orkestern i Rom under ledning av Antonio Pappano. En väldigt fin inspelning. Janine Jansen har en sån otrolig nerv i sitt spel och det är... Ja, vad ska man säga? Det är väldigt levande på något sätt.
Janine Jansen.
Ja.
Och sen då? Alltså, hur slutar det här?
Ja, alltså den här kådan, själva slutet, där är ju fullständigt galen i hur Brahms helt alltså, härjar på i det här ungerska och den rytmiska... infernaliska glädje och frenesi. Det kokar över. Det är helt underbart, vansinnigt bra.
Wow.
Ja, och där applåderar man då.
Ja.
Det är ett häftigt avslut på Brahms violinkonsert.
Verkligen. Det var dagens
dagens
present.
Övningar.
Ja, dagens övningar.
Ja.
Vår producent heter Jonas Spik. Jag heter Lolo Kolmar.
Och jag heter Johan Korsell.
Och om du så lyssnar vill skriva till oss så mejla till masterverken@sr.se. Man kan också gå in och följa oss i appen Sveriges Radio Play.
Gör det.
Tack för att du lyssnade och hej då.
Hej då.
Hej då.
Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
Handplockad och omistlig musik just nu. Det får du i Svanholm Magneti P2. Varmt välkommen!